Välkommen till dagens predikan den 28 juni som i kyrkoåret går under temat förlorad och återfunnen. Texten för idag är hämtad från Lukas evangeliets 15 kapitlet och är en av Jesus mest älskade liknelser, liknelsen om den förlorade sonen. Jag läser verserna 11 till och med 32 i kapitel 15. Jesus sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom, omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt, klä honom i den. Sätt en ring på hans hand, skor på hans fötter. Hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på väg hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem. Din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Men fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Han sa, så den äldste sonen sa, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Vi ber. Tack Herre Jesus Kristus för att du genom ditt ord kommer till oss. Att du talar till oss. Och Herre, nu ber dig, låt din ande, oavsett där vi är, när vi är där. Låt din ande få leda oss närmare dig och få se storheten i vilka vi är i dig och vem du är i oss. Överraska oss med din nåd så att vi i dina ögon får växa till i den kallelse till det du har skapat oss till. Led mina ord, låt det falla värd, låt det bära frukt. Låt ditt rike få komma och låt din vilja ske. I Jesu namn. Amen. Som sagt, det här är en av de mest älskade liknelserna som Jesus berättar. Och det, förmodligen är det därför att den bär så många djup. Det som är liksom min tanke när jag har läst och bett över den här texten i veckan, det är just det här att båda sönerna förminskar sig själva eftersom de inte känner sin fader. Sönerna förminskar sig själva då de inte känner sin fader. Och vi börjar med den yngste sonen. Det vi kan dra som slutsats på en gång, det är ju att han, eftersom han är yngre, så är det ju inte han som har arvsrätten. Det kan man ju fundera på någonstans. Alltså, är det det som gör att när jag inte har allt förspänt, men då klipper jag banden och vill hellre bryta upp och göra någonting annat, starta eget. Är det det som får honom att fly? Och det som hade, eftersom inte det som finns på hemgården så att säga kommer bli hans, utan kommer vara storebroder. Därför så blir det bara en provokation. Det den yngste sonen ser i fadern, det är att fadern är hindret för hans framtid. Och den lögnen, den visar att han verkligen känner sin fader, och han känner inte sig själv, utan han ser, om fadern är död, då får jag ut min del av förmögenheten, då kan jag äntligen skapa ett eget liv. Och det är ju inte någon jättelång sökt tanke i den här, och det är ju det som Jesus menar, att fadern är ju Gud. Och den här lögnen som är så djupt rotad, djupt liksom nervävd i mänskligheten, att Gud är ett problem, Gud är i vägen för mitt liv. Det är det som är ursprunget till hela syndafallet, och det är det som är ursprunget till de flesta av konflikter i världen egentligen. Att jag har sökt någonting vid sidan av Gud, och jag får slåss för att försöka bevara och bevaka det. Sonen åker iväg, han flyr till ett annat land, han blir främling, både i den bemärkelse att han kommer till en annan plats, men han blir också egentligen främling för sig själv, för han går vilse. Och det står det, när han har gjort slut på allting, när han har gjort slut på alla sina resurser, så går han och tar tjänst. Och här finns det ju några kopplingar som kanske inte alltid är så tydliga för oss på 2000-talet i Sverige, där svinen till exempel är orena djur för jude. Och att han då tar tjänst, att han får han intar en tjänsteroll hos någon som är icke-jude, som håller svin, och han blir satt att ta hand om svinen och valla svinen. Det är en ganska det är en ganska nedtryckt roll, det är en oren roll han hamnar i. Och någonstans där mitt i liksom det mörka, mitt i skiten, så inser han hur många daglönare är inte hemma hos min far som har mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Så han bestämmer sig, han formulerar en ursäkt och han går hem till sin far. Han inser att han inte kan gå tillbaka som son. Och det här har ju med en Mellanösters hederskultur. Det som sonen hade gjort mot fadern är en oerhörd skymf. En sån vanära som man kastar över sin familj. Det finns liksom inte riktigt motstycke i våran kultur. Vi har inte riktigt den hederskulturen. Vi förstår kanske inte riktigt hur djupt förolämpande sonens handling är mot fadern. Och sonen i sin tur är ju mest intresserad, återigen, av fadern som en resurs. Förut var det, nu är fadern vägen till förmögenhet. När han gjort slut på förmögenheten, följt sitt begär till vägs ände, så står han där tomhänt. Och tänker han, om jag går tillbaka till fadern, då kan jag åtminstone få mat. Även här, på vägen tillbaka, så utnyttjar han faderns godhet för sin egen skull. Alltså fadern har varit hela vägen hos den här sonen, redskapet för sina egna begär, för sina egna behov. Alltså ordningen att fadern är källan till hans liv, fadern är den som har gett honom det han har. Den har vänts upp och ner, och istället så ser han bara fadern som, ja men i stort sett som en verktyg som han kan hantera hur som utifrån sina egna behov, sina egna begär. Så han gör upp en plan vad han ska säga när han kommer hem. Och han har helt rätt. Jag är inte längre värd att kallas din son. Det är den naturliga reaktionen i den här kulturen. Så när han kommer hem så förväntar han sig ingenting annat. Men det är här som fadern kliver fram och gestaltar Guds nåd på ett sånt oerhört prestigelöst, nästan liksom... fadern kastar nästan vanära på sig själv. För att när sonen kommer hem, han som är ovärdig, han som har vanära hela familjen, då står det så här. Att fadern fylldes av medlidande och sprang emot honom, omfamnade och kysste honom. Och sonen började direkt, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Alltså jag har syndat mot Gud och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Där klipper fadern. Han låter dem inte prata till punkt. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er, ta fram min finaste dräkt. Klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och återfunnen. För det första, att fadern fylls av medlidande. Även om sonen har sagt till fadern, du är död för mig, jag vill bara ha dina pengar. Så är inte sonen död för fadern. Faderns hjärta ömmar, har alltid sökt och längtat efter sonen. Och när han ser sonen komma så fylls han av medlidande. Och han låter inte sonen prata färdigt. Han låter inte ursäkten liksom komma hela vägen ut. Utan han avbryter honom och återinsätter honom som son. På den här tiden, dels att en äldre man respekterar man. Han springer och möter sonen. Han sprang emot honom, omfamnade och kysste honom. Det här är ett opassande beteende för en respekterad äldre man i den här kulturen. Och det här återigen så får vi se på det som kanske ibland finns i våra tankar. Vad ska folk tycka? Vad ska folk tänka? Det bekommer inte fadern, för hans kärlek till sonen är så stor. Han är beredd att utstå skam och vanära för att få omfamna sin älskade son. Och här har vi samma sak igen. Det Gud låter sig genomgå skam och vanära genom Jesus på korset. Alltså korsfästelsen är ju en av de mest, liksom, den är utstuderad för att håna, för att klä av en människa all dess värdighet. Och Jesus låter sig utstå det för kärleken till dig och mig. Att när vi som mänsklighet på olika sätt har försökt att söka källan till livet vid sidan av Gud, så leder det bara till död. Vi kommer till vägs ände i vårt eget till slut. Och när vi omvänder oss och kommer tillbaka, så är det inte så att fadern får upp nya ögon för oss, utan det är vi som återvänder in i faderns famn. Det är där som livet är kallat att vara. Det är i relation till honom som vi är skapade för att vara. Och det här ser vi också att sonens perspektiv på fadern, först använder han honom som resurs för sin förmögenhet och sen resurs för att mätta sitt begär, sin mage. Men han förstår fortfarande inte vem han är, därför att han fortfarande inte förstår vem fadern är. Alltså fadern bryr sig inte om vad ska folk tycka och tänka. Han springer, han omfamnar den som har orsakat honom sån vanära och skam. Och faderns reaktion överraskar honom. Nåden överraskar alltid en människa. Det står om Jesus att han är full av nåd och sanning. När vi sant kommer inför honom och upplever hur han omfamnar oss, förlåter oss och tar emot oss, så är det som att vi väldigt ofta överraskas. Han älskar mig till och med nu. Till och med nu. Och fadern är så glad över att min son var död. Han lever igen. Han har återvänt. Han var förlorad därför han sökte livet vid sidan om fadern. Men istället har han omvänt och kom tillbaka. Så har vi den andra sonen som är ute på fälten. Strävsam, trogen, lydig. Och när han kommer hem så hör han festen, han hör ljudet och så säger tjänaren, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg. Här anar vi reaktionen och den är inte helt främmande för oss heller. Man kan ibland höra i församlingar att man tittar lite snett på varandra, men den där slarven eller den där har ju inte hjälpt till, eller ska den vara här som har gjort det där, eller det ena med det andra. Alltså den mänskliga provokationen här, sonen, den äldste sonen som blir provocerad av att den yngste sonen har kommit hem, blir så väl omfamnad av fadern. väcker ett stygn i hans inre. Och här, dels har vi jämförelsen som ligger där. Ja, men jag då? Jag har ju varit här, jag har inte gjort någonting, jag har varit trogen, jag har gjort allting. Jag har inte, som sonen säger, jag har inte brutit, jag har inte överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Alltså då ställer du till stor kalas. Jämförelsens förbannelse vilar över den äldste sonen. Och jämförelsens rot ligger i att han själv inte förstår vem fadern är. Och därför förstår inte själv vem han är. Därför så försöker han påvisa liksom att jag har varit lydig, jag har varit trogen, jag har skött mig. Borde inte jag ha fått mer? Men i relation till Jesus så finns det på sätt och vis inte någon rättvisa. Ingen av oss kan komma liksom och peka åt det ena eller andra. Jag är mer eller du är mindre. För båda de här sönerna, de har sina självbilder. Och det är båda deras egna självbilder som gör att de går vilse. Att de inte förstår vem fadern är. Båda blir överraskade över faderns godhet och faderns kärlek över dem. Den äldste sonen får en av de vackraste formuleringar uttalade över sig efter att han har kommit med kritiken mot den yngre sonen. Och då säger fadern till honom så här: mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Och där så skjuter fadern rakt på jämförelsens rot. Jämförelsens rot ligger att jaha, jag är inte älskad. Eller är jag älskad? Vem är mest älskad? Och det man är utelämnad, om man då stannar kvar i sin egen liksom uppfattning, det är ju det som den äldste sonen gör. Han jämför sig med den yngste sonen och säger att jag har ju skött mig betydligt mer och jag har inte fått det bemötande som jag tycker är rimligt, som är rättvist. När jag kommer hem, jag har inte fått någonting, och när han kommer hem, då har vi stor kalas. Den äldste sonen tittar på sig själv, på vad han har lyckats med, på vem han är och på vad han har gjort genom tiden. Och i det här så inser han förmodligen, eller åtminstone så påvisar Jesus det här, att han förstår heller inte vem han är. Därför han har också tittat på sig själv. Han har blivit självcentrerad och därmed tappar blicken. Han förstår inte vem fadern är och därför förstår han inte heller vem han själv är. Så när fadern ömt säger: mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Så korrigerar det hans uppfattning att ja, men här har jag gått i alla år. Jag har inte överträtt något och jag har inte fått någonting av dig. Och fadern säger: allt mitt är redan ditt. Rör dig med självklarhet i det som är mitt. För det är också det som är ditt. Så båda sönerna har satt sin egen bild av sig själva och fadern före det som faktiskt är fadern själv. Och det här är en av de viktiga bitar i den kristna tron. Temat förlorad och återfunnen. En människa som söker källan till livet, söker livet vid sidan av Gud, kommer ofrånkomligt att gå vilse. Hon blir främmande för sig själv. Hon vänder bort från källan till liv och vandrar mot döden. Men att bli återfunnen, det är att återvända till fadern och underordna sig det som fadern säger om mig. Oavsett vad jag har gjort eller inte gjort. Här har vi den yngste och den äldste sonen, vad de har gjort och inte gjort. När de kommer till fadern så är det faderns ord över dem som väger tyngst. Inte deras egna prestationer eller inte prestationer. Det är vad fadern säger om dem. Och det här är samma sak i relation till människa och Gud. Man kan komma till Gud och säga: tack Herre för att jag är så och så och så. Jag har gjort det och det och det och det. Eller: Herre förlåt mig, jag har gjort det och det och det och jag är inte. I vilket fall. Så att döpas in i Kristus, att omvända sig, det är att säga att det är en annan som är Herre. Det är en annan som har det slutgiltiga ordet över mitt liv. Det är den barmhärtige fadern som springer emot, omfamnar, kysser mig, sätter in mig i barnaskapet som jag inte är värd, men som han i sin kärlek kallar mig åter att kliva in i. För många av oss så kanske vi känner igen oss i den äldste sonen. Här har jag skött mig, jag har varit plikttrogen, jag har varit lydig hela mitt liv. Och ändå så kan det bli att vi märker i vårt inre att det finns ett styng. Vi blir irriterade på folk som slarvar, som inte håller ordning, som på olika sätt inte håller måttet eller nivån. Där får vi syn på vårt eget behov. Där vi behöver omvända oss från jämförelsen som lyfter upp oss själva och ser ner på andra. Och istället komma till Fadern och låta honom visa oss vad vi har. Så att vi blir lika Fadern och därmed också bemöter andra som kommer kanske i ånger. Då får vi gestalta Faderns prestigelösa omfamning. Det är församlingens kallelse. Vad ska folk tycka om den eller den slarven kommer in här? Ja, men Guds kärlek skäms inte någonting för att omfamna. Jag tror att det är P.P. Wallenström, grundaren för Missionsförbundet, som lär ha sagt att nåden är som hälleberget, inte sviktar det för att en simpel syndare sätter sig på det. Så är det med Gud. Hans storhet och makt klarar av att en enkel människa med synd och brister kommer till honom. Det skäms han inte för. Det kan inte svärta ner vem han är. Så låt oss söka Fadern för att förstå vilka vi själva är och få kliva in i det som är hans. Herre Jesus, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.